James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar här.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dåligt.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Kul, han var bra.
Jättebra. Pratar jag sådär eller?
Macken.
Okej, är ni med?
Ja.
Nej.
Nej.
Det här är Fighterpodden.
Ladies and gentlemen, we are...
I'm not surprised, motherfuckers.
Touch to ups, get ready for war.
Uchimata!
Ladies and gentlemen, the mauler, Alexander Gustafsson.
Oh my God!
Double leg. He just got double leg.
I'm gonna show you how great I am.
Där är du och här är vi. Varmt välkommen till Fighterpodden. Hör häpna. Avsnitt nummer 65.
Wow, nice. Pensionsålder.
Ja, det är
dags att pensionera sig. Nej,
inte i Sverige nu, för nu måste vi jobba längre.
Fast det är då man börjar leva, jag hört, eller hur? Ja. Det är då man kan göra ännu mer grejer.
Så alltså, pensionsålder börjar det 73 eller någonting.
Får vi kalla det för pensionsålder istället?
Det här har vi.
Här har vi norrländsk humor på hög nivå.
Det var göteborgskt.
Ja, men det är lätt som norrländska.
Hon heter Elin Blad.
Välkommen. Ja, hej.
Om du inte hört den här podden förut, den här tjejen sitter i styrelsen för Svenska Byråkansvarsförbundet. Hon är brottare, skulle jag säga då.
Ja, fighter.
MMA-fighter.
Ja. MMA-fighter. Ja. Så är det.
Alltså, jag har aldrig haft en sån här direkt som brottarna har.
Inte heller haft gi på dig, men du har varit duktig i submission wrestling och kört MMA.
Mm.
Så är det. Simon Kölle.
Ja, det är jag.
Utan sandaler?
Utan sandaler, inga svärd. Jag sitter med penna i handen och den är ju mäktigare än svärdet.
Simon, som också skrivit en bok om MMA bland annat.
Det har jag.
Kommenterat mycket kampsport genom åren.
Yep.
Att jag säger sandaler är för att du har haft en stor förkärlek för HEMA, Historical European Martial Art.
Det är inte så mycket sandaler där, även fast Hans Wiklund gärna säger det. Och du också då nu. Men ja, jag har en stor förkärlekhet för svärd.
Jag ska egentligen
svärd,
vara tyst.
För att det är... Ja, det är kul. Mm. Svärd, käppar, knivar...
Redskap.
Ja, men det är väldigt kul alltså.
Jag ska vara tysk bara säga, för att jag tror du känner ju tysk.
Jag är bara halvtysk tyvärr.
Nej, men jag tänkte att när man för länge sedan tränade så här bujinka, då hade man så här tabis på sig med delad tå.
Just det.
Det är lite sandalvarning på det faktiskt.
Ja, nej, men det är... Jag tycker de flesta kampsportare är i någon mån nördiga. Och bujinkan, där är man ganska mycket nördig. Eller ganska många är det i alla fall. Men, och det finns en hel del inom HEMA också, men det går att göra någonting väldigt bra av det.
Och vem är du då?
Ja, men jag heter Mårten Söderström, ja precis. Också stort intresse för kampsport.
Du började som en ninja på 80-talet, eller hur?
Det var så det var.
Bomunt och du hängde
ut. Ja, så är det. Jag har tränat väldigt många kampsporter faktiskt, men det var det jag kanske var på längst. Sen gick jag över till BJJ. Ja. Idag är jag ordförande för Stenungsunds kampsportsförening faktiskt.
Det är det ju faktiskt.
Så är det. Men där är det mer en hederstjänst. Så jag har varit instruktör i många år där med barngrupp och sånt där.
Och du är ju också en sån här person, nu tar jag upp det varje podd så det kommer fortsätta med tills du har flyttat hit till Stockholm. Men du är ju också så där på väg att lämna Göteborg.
Jag pendlar ju mellan Stockholm och Göteborg. Jag
men nu ska du ändå flytta hit. Det är stort.
Till vardags är jag faktiskt biträdande programdirektör för Bauer Media. Där sitter vi här i de här lokalerna.
Absolut.
Så, är det. Så då är man ena veckan i Göteborg och andra veckan i Stockholm.
Vi är glada att du är här.
Ja, väldigt glad att du är här.
Till er.
Ja. Stort.
Hur har veckan varit?
Bra.
Ja, den har varit bra. Absolut.
Det är ju bara tisdag än så länge, så hittills har det ju gått bra. Men...
vi spelar in den här podden på en fredag.
Så, så den här veckan då, som då inte har varit när vi spelar in det, men den har varit oerhört bra. Nej, men faktiskt, det här är en... sjukt i ball vecka för mig. Det är väldigt mycket roliga saker som händer. Jag kommer springa mellan stora möten och göra musik till en creature-skräck i en amerikansk film. Så att, det ska bli en rolig vecka.
Cool.
Hörrni, dagens
det är,
jobb.
Är det mycket så här violin så här? Oui, oui, oui,
oui, inte så mycket. Oui. 80 så här, den utspelar sig 92 i Alaska, så att det blir lite mer så där syntigt och
kan ju säga det alltså då till vardags så producerar du jag ska säga filmmusik,
är det korrekt? Ja, men jag är filmproducent som producerar film och serier och sen så är jag också filmkompositör sen länge. Mm. Ja.
Hörrni, dagens podd.
Yes, kampsport.
Vi får ju strax höra kampsportsnyheter. Det har varit en ganska spännande UFC-helg. Vi ska prata med Daniel Haglind. Han är elitansvarig för BJJ-landslaget.
Intressant.
Och sen har vi ju faktiskt haft en intervju med Elina Moestam. Otroligt duktig BJJ-spelare.
Wow.
Säger man BJJ-spelare?
Man säger faktiskt det.
Säger man inte utövare?
Nej, BJJ-spelare, det heter det faktiskt.
Så är det. Och jag tänkte att vi ska få ett lite smakprov på hur den intervjun var. Och sen släpper vi ett helt specialavsnitt om en vecka.
För vi vill inte klippa det här. Det är det. Vi måste ju säga liksom sanningen.
Hon är ju för bra.
Men det är sjukt bra och det är väldigt inspirerande. Och alltså vilken förebild. Jag tycker det är viktigt.
En tjej som alltså kom hem precis ifrån European CBI. Där hon tog guld. Då i brunbälte men fick på podiet bytt bälte till svart. Under Allan Finfo som är en otroligt duktig BJJ-utövare. Mm.
Det är så viktigt att det kommer upp så här bra. Mm. Imponerad.
Men ska vi kasta oss in då i det här? Vad har du att berätta idag, Simon Kölle? Det är kampsportsnyheter.
Ja, och jag brukar alltid börja med MMA och framförallt UFC. Så tänkte jag göra tvärtom idag. Börja prata om Europeans i BJJ där Elina Moestam, som ni kan lyssna mycket på här i podden och ännu mer i specialavsnittet. Hon vann ju guld, brunbältesklassen. Och under prisutdelningen då så fick hon också sitt svarta bälte av Allan Finfo på Allstars, vilket är väldigt stort förstås. Inte nog med det så fick hon också elitidrottsstipendiet av Svenska Spel på idrottsgalan. Så att, alltså, vilka dagar hon har haft, Mårten.
Ja, häftigt.
Det är fantastiskt, verkligen. Mm. Och på samma tävling då så hade vi också en annan svensk som det gick bra för, också i brunbälte, men på herrsidan. I medium heavy-klassen så tog Felix Kull ett silver. Så att utöver det så var det väl kanske, nu ska vi se här, det har jag skrivit upp här någonstans, 3 stycken som gick till kvartsfinal, svenska, men åkte ut i kvarten. Mm. Så att, men Sverige hävdar sig ändå på hög nivå, Elin.
Mm.
Det är ganska coolt.
Det är det absolut, och nu ska det ju bli väldigt kul att se hur det går för Elina i svartbältsklassen. Mm. Hon har ju klättrat så pass fort, på bara 6 år har hon blivit svartbälte, så det ska bli jättekul att se hur det går för henne där.
Ja, men verkligen. Något ställe som vi väldigt sällan pratar om, men det faktiskt finns väldigt mycket kampsport där. Det är lite lustigt. Det här är absolut första gången det här nämns, tror jag i alla fall, här i podden. Och det är Åland. Vi har inte pratat så mycket åländsk kampsport.
Nej.
Och det är stort där, alltså väldigt stort. Nu hade de en egen idrottsgala, som inte förstås är lika stor som vår idrottsgala, men påminner lite mer om kampsportsgalan, med tanke på att det var så många kampsportare som fick priser där. Jag tycker man ska ta upp det. Att det var ju judoklubben i Polen, den fick pris där. Där fick Diana Lindström pris för årets barn- och ungdomsledare. Kim Gylling vann årets eldsjäl, representerar Mariehamns taekwondoklubb. Alltså, Åland, har ni någon koll på Åland? Har ni varit där?
Nej, inte alls.
Nej, men jag tycker vi kanske ska ha det då. För det, men tydligen är det så här, det har blivit så av någon slump. Jag fick reda på det här bara från sidlinjen typ. Och då var det verkligen så här, men det är sjukt stort med kampsport fast det är så litet på Åland.
Ja.
Alltså det är fascinerande, det finns väl överallt, det är väl det. Judo tycker jag vi pratar lite om. Mm. Franska legendarisk judostjärnan Teddy Riner, eller Riner kanske han uttalas. Han har ju alltså inte förlorat på 10 år. 154 raka segrar på alltså den högsta nivån i judo. Så det är liksom en sån här überstjärna. Och nu då i Paris på en gala eller på en tävling där så förlorar han.
Oh.
Och det var liksom, det är så lustigt. Vi har inte tagit upp honom här då. Han är helt fantastisk judoka. Men vi tar upp det när han förlorar. Men han möter en 24-åring, sin stora rival från Japan, Kegeura Kokoro, som han förlorade på då. Det var alltså en grymt jämn match. Jag såg matchen, tyckte det var bara hur grymt som helst. Golden score, jag vet inte om du känner till det. Men det är liksom om det blir alltså det är sudden death kan man säga.
Okay.
Så jag tror att de höll på 6 eller 7 minuter där utan att få till någonting, och det var verkligen så här ställningskrig. Mm. Till skillnad då mot den här matchen med Alexander Gustafsson där, och när det var ställningskrig fast det liksom inte hände någonting. Så här var det liksom, det var verkligen intressant att följa. Kommer någon slå honom också här? Och så går ju han då, Teddy, på en Uchimata och blir kontrad av han Kokoro. som kontra med Uchimata Tsukashi, jag vet inte om du känner till vad det är.
Vad är en Uchimata?
Uchimata är ett väldigt känt kast. Och Tsukashi, det är alltså då att man kan säga att, ska vi se om jag kan förklara det i huvudet så här, då man går på en Uchimata och så kliver man oftast bak med benet när man, alltså den som man gör Uchimatan mot, och det gör att, och sen så vrider man och vänder sig lite åt sidan, så då gör att den här personen faller. Det blir liksom ett kast, man blir kastad själv då när man försöker kasta. Tsukashi, då lyfter man upp benet istället för att dra den bakåt då.
Jag tror att du får visa på Mårten.
Nej, vi undviker det, men alltså, principen är att du landar väldigt platt med Uchimata.
Mm.
Precis, men det är alltså, ja, fan, nu insåg jag hur svårt det är att bara förklara ett
ljud. Jag begrep inte mycket där, men jag tänker att jag kan YouTube det sen.
Jag ska säga på en gång, du som lyssnar på podden som vanligt, det är fighterpodden@fightermag.se. Så kan ni skicka in och kanske förklara mer i ord hur man tekniskt förklarar Uchimata.
Så kanske, eller typ kolla YouTube, det finns säkert där eller någonting. Svenska Anna Bernholm, som vi har nämnt flera gånger i judo, hon är, har ju vunnit VM och hon är ett stort OS-hopp nu i sommar. Det ska bli så coolt. Hon tävlade där också och mötte världseliten förstås där i Frankrike, och hon kom, fick brons där, men hon vann alla sina matcher upp till det, jag tror att det var 3 eller 4 matcher på armbar, så hon är ju så här, och jag såg en av de matcherna, det var riktigt riktigt schysst, och det var mot den tidigare, tror jag, världsmästaren som det var ju, hon är grym alltså, hon är riktigt så här, lite Ronda Rousey armbar tjej det här, Anna Bernholm. Det ska bli så jäkla kul att följa henne, men det är små marginaler på den, på den nivån liksom. Nu kommer vi in lite på MMA. Så där har vi en fanfavorit, Adam Westlund, som hade en riktigt cool match mot Robbie Rose där på Spear Challenge. Han har fått ny match. Han ska möta Joakim Tollefsen från Norge, som är, har 5-2-1 record, och det är på, kommer vara på en gala som heter Lord of the Cage 2, som är i Gävle 4 april. Men det är kul att följa. Jag menar, han har ju något Nate Diaz-bröderna över sig, den här Adam Westlund, som är väldigt häftigt. Men då hoppar vi tillbaka till lite annan traditionell kampsport. Kendo-stjärnan Nils Björkegård, han har blivit graderad till 7:e dan. Säger det någonting?
Ja, det är högt.
Det är väldigt högt, eller? Ja. Han blev den tredje nu som i Sverige någonsin som får 7:e dan. Jag vet inte exakt vad det betyder, alltså, förutom att han är förstås otroligt duktig.
Men alltså, han har varit med rätt länge. Jag har inte jättekoll på honom, men det är ju sådär, du vet, liksom, någonstans så får du de här dangraderna, alltså när du är uppe på den nivån. Jag ska inte säga att det är hedersgraden, men det är fortfarande så att liksom, du får den för att, alltså, du behöver inte vara jätteaktiv länge som utövare, men du kanske är klubbinstruktör, du har en klubb, och så på det sättet, så att säga, av liksom lång och trogen tjänst, så får du, det är lite olika kampsporter, ska jag säga. En del kräver fortfarande att man kanske fortfarande fightas och sånt där, att man tävlar aktivt. Jag kan inte exakt hur det är med kendo.
Nej, jag har bara varit ner några få gånger och kört, och det kommer jag prata
jag
om.
Jag körde det i min ungdom faktiskt.
Gjorde du det? Ja, det var ganska kul. Vi har haft 2 UFC-galer sen vi hade podd här sist, och det har varit en Fight Night, Blades vs Dos Santos. Såg du den, Elin?
Nej.
Inte där, såg du den, Mårten? Curtis Nej. Blades mötte Junior Dos Santos, vann TKO andra ronden. Och på samma gala så hade vi Michael Chiesa som slog den tidigare mästaren Rafael Dos Anjos i en match. Och sen hade vi Lina Länsberg där på den galan också.
Mm.
Och tyvärr så åkte hon ju på, alltså, förlorade ganska tydligt domslut mot Sarah McMahon. Hon hade inte mycket att ge henne. Sarah McMahon är förstås otroligt skicklig brottare. Och hon brottade ju faktiskt sönder Lina Länsberg där.
Jag tyckte ändå Lina var rätt bra, men det var bara att det var liksom, ska säga, nu låter jag nästan lite elakt, men lite klassskillnad var det.
Alltså, hon eliminerade Linas spel genom det, och hon fick lite kritik för varför gick hon in och clinchade i tredje ronden och sådär, men det lättare sagt än gjort, och hon måste ändå förlita sig på sitt, hon har en skitbra tie-clinch också, men det var bara att...
Alltså, här, du vet, Lina, Elbow Queen, Länsberg, men hon kom inte.
Nej. Ingen utväxling för det.
Nej, det är svårt, tufft, men... Alltså, det har gått så bra för Lina nu. Man vill se henne vidare.
Tror du att hon bouncear tillbaka från det här?
Ja, det tror jag. Jag tror absolut. Jag tror att hon är där uppe. Men nu har man ju sett ett sätt. Så uppenbarligen kan hon ju förlora då av en riktigt bra brottare. Och det måste hon ju på något sätt råda bot på. Och det har ju ändå vissa strikers gjort tidigare. Mm. Så det skulle ju kunna gå. Sen har vi haft UFC 247. Där behöll ju mästaren John Jones sitt bälte. Och även Valentina Shevchenko behöll också sitt bälte där. Lite kontroversiellt säger vissa, inte då Valentinas vinst, men John Jones, jag kommer gå in på det lite, för vi har fått sjukt många som hört av sig och pratat om den här matchen. Men, och sen hade vi Ilie Latifi som gick där på den galan, ja, också. Och ja, vad säger ni?
Ja, men först Ilia Tifi, första gången han går upp i tungvikt. Jävlar vad stor han var.
Inte första gången, får jag rätta dig där. Okay. Men i UFC första gången.
Ja, UFC.
Han började faktiskt sin karriär i tungvikt.
Just det.
Jo, men han går upp.
Men längdskillnaden mellan
ja,
de två.
Ja, men sen är det Black Beast då, kommer upp, som är så mycket större. Och då tänkte jag, det här, hur ska det här gå till? Jag tyckte ändå att alltså, Ili körde ju nästan 100% brottning.
Mm.
Och The Black Beast hade ju sparkar och slag och sånt där. Och ja, men ändå fick ju den här lyftkranen ner Black Beast. Och han är ju kast på backen. Det var faktiskt något tillfälle när han fick ner, och jag bara var så irriterad på att inte Iler var mer aktiv när de låg i en halvgard.
Mm, mm.
Så domarna tog upp dem. Mm. Så att det var i andra ronden, whatever.
Hände två gånger. Mm.
Ja, bara nej. Där hade du din chans. Det var där du skulle liksom tatt den här matchen.
Men Iler är inte dum. Han visste också att där han är stark då, Derek Lewis, det är ju just att när man passerar till side, och han gjorde det i tredje ronden och då reste sig också.
Ja, exakt,
han var på att tappa byxorna, jag vet inte om du kommer ihåg det här. Men det var alltså inte Ili då, utan...
Men vad tycker ni om det domslutet?
Jag kommer gå in på det.
Okej,
okay,
det också.
För det båda dem, för det var ju väldigt mycket kritik mot domarna här på den här galan generellt. Och, men innan
mycket efterspel.
Ja, väldigt mycket efterspel har det varit. Och många som säger att John Jones är ju inte någon champ längre och sådär. Men jag kommer råda bot på det där. För det finns faktiskt lite fakta som inte riktigt har kommit ut så tydligt, förutom på några få
ställen. Jag ser fram emot att höra Kölles nedbrytning av det här.
Men jag ska inte vara så långrandig då, lovar er. Men ändå, kul att ni hör av er, alla ni som har hört av er. Vi ser fram emot väldigt många UFC-galor nu. Det kommer vara typ en UFC-gala varenda helg nu kommande tiden. Det var ju lite ett glapp där i januari då det inte var så mycket. Men vi har ju då en Fight Night-gala i New Mexico där Corey Anderson kommer möta Jan Blachowicz. Det är också lätta tungvikten på den allra högsta nivån, Corey Anderson. Alltså, båda de här är ju faktiskt sådana som har spöat Ilir förut.
Just det.
Men det är ju så här, Blachowicz har inte så rolig stil direkt. Så att det är väl liksom så, jag tror att om UFC får bestämma så vinner Corey Anderson den matchen på knock eller någonting sådär. Men det är väldigt svårt att knocka Jan Blachowicz.
Mm.
För det blir lite så här, vem ska John Jones möta nu och... Ja, direkt rematch mot Reyes. Nej, det är inte väldigt sällan det händer. Och Alexander Gustafsson har dock varit ännu tydligare nu på att han kommer att åka till USA på någon form av läger.
Mm-hmm.
Och han kommer komma tillbaka.
Så har han sagt det?
Han har inte sagt det, men han har ju fortsatt att träna. Och nu pratar väldigt många om det mer och mer och mer. Jag tror att, ja, så att nu blir det nog så.
Vi har ju varit övertygade sedan start till
Han hintade ju det bara några veckor efter. Det var nog lite sådär spur of the moment att han ställde in liksom sin karriär.
Okay.
Men, och sen har vi också då veckan efter det, om vad blir det, en och en halv vecka då, eller något sådär från när den här kommer ut, så är det en gala i Nya Zeeland. Och där kommer vi ju se Paul Felder möta Dan Hooker. Och jag menar, Dan Hooker, han gjorde en fantastisk gala sist där. Det var ju i Australien, jag vet inte om ni kommer ihåg det. Det var ju co-main event där på den galan när vi såg Israel Adesanya ta bältet av Robert Whittaker. Han är vass alltså, Dan Hooker. Och Paul Felder, ja, han är en bra kommentator men också en bra fighter. Men när vi ändå pratar om MMA så ser vi ju verkligen fram emot en gala i Västerås. De levererar många galor nu. Bra grejer där som händer i Västerås. Det är någonting i gröten där. Det är 29:e så kommer det vara FCR 6 då. Vad är det? Fight Club Rush 6. Och där kommer vi få se Tobias Harrila. Väldigt spännande, väldigt kul fighter. Gå huvudmatchen mot Fernando Flores. Så det är Fernando Flores som utmanar alla, känns som, och vill gå.
Umeåsonen.
Ja, verkligen. Alltså, han är en tuffing liksom. Sen kommer vi få se Arman Poppar, bland annat möta Ahmed Villa som är liksom ett hemmahopp. Nej, det kanske inte är, men det är en väldigt tuff match i alla fall. Och vi kommer få se Amir Malekpour som möter Ilas, som är väl vi hade haft här också. Han var ju typ här i podden, va? Panik Jansats kille.
Just det.
Hoger, som gjorde en väldigt bra karriär som amatör, kommer gå där. Homes Ali. Och möta Ali Taleb som också, alltså, det är roligt det här, för man känner igen så många namn från amatörscenen och de var väldigt duktiga där, och nu kommer de upp och är liksom proffs.
Och på den här galan är det ju så, vi snackar ju med Jesper Gunnarsson som är ordförande i MMA-förbundet, han pratade ju om det, att de här galorna har kombinationen av proffsfighter och amatörfighter, för du får inte ihop galen annars. Det här är ett ganska stort underkort.
10 matcher räknar jag till nu kommer vara på underkortet, och just de är amatörmatcher, det är väl antagligen A-klass då, tänker jag att det är.
Borde just vara. Det. Så att och för det... lite reklamtid kan jag säga att vill man se den här galan och inte kan åka dit i Västerås, så kollar man då på Fighter TV. Vi har ju nämnt det titt som tätt här i podden. Kan man antingen prenumerera på den 99 spänn i månaden, ser man allting, eller så kan man då gå in och bara betala specifikt för den här galan och kolla på den.
Kan man titta både live eller efteråt då?
Också efteråt.
Det där tycker jag är grymt, att man kan kolla efteråt. För det är just där, det finns alltid en lust att gå tillbaka och kolla.
Just det.
Liksom match, men hur var det där och så här. Och jag rekommenderar alla att göra det också när det är, om ni ska titta på typ Tobias Harrell eller någonting, så gå tillbaka och kolla på tidigare matcher med honom och sånt. Det där sånt är roligt tycker jag.
Okej, MMA och UFC.
Det har ju varit, jag räknar nu till 16 personer eller någonting som har hört av sig till mig. Jag vill att jag ska ta upp det här med de här domsluten på UFC. Och jag ska då, jag har ju redan, vilket nummer var det? För länge sedan i alla fall så pratade jag ju om all poängdömande. Men den stora grejen här nu, det är ju att det är ju tre domare, poängdomare förstås. Det har vi pratat om tidigare. Och deras första prio ska det vara effektiv striking och grappling. Och sen... inte samtidigt, utan sen som plan B, då ska man titta på effective aggressiveness, effektiv aggression, om man kallar det på svenska.
Mm.
Och om man inte hittar någon där som har vunnit en rond heller, då går man till plan C och först där så tittar man på cage eller ring control då, helt enkelt. Så det här gamla som UFC alltid har kört med att det är effective striking, grappling och octagon control.
De framställer det ju som att de är likvärdiga.
Ja, men det är inte. Längre.
Nej.
Men det var det förut.
Okay. Mm.
Och nu var vi i Texas, där de inte har plockat in de nya reglerna från 2017. Så att det var de gamla reglerna man ska följa. Så väldigt många som nu tittar på det är ju då börjat bli vana med de nya reglerna. Att det är, och då måste man börja titta på, då blir det en helt annan syn på poängen. Och det är det lite jag
men
ska prata om.
Men kan du förklara... ja. Lite hur tittar man på den här matchen med de nya reglernas glasögon och hur tittar man på matchen med de gamla reglernas glasögon, vilket då var det som faktiskt hände här.
Och förlåt, vilken match pratar vi om nu? Är det John Jones-matchen?
Ja, två matcher egentligen. Ili Latifi mot Derek Lewis, som var väldigt kontroversiellt domslut.
För att Derek Lewis vann med 3-0.
Ja, precis.
Eller det var väl...
jag vet inte om det var 3-0, men han vann ju den på domslut.
Ja, enat domslut.
Ja, precis. Enat domslut. Och även John Jones då, att han vann 48-47. Så att, men som sagt, det här är en kvarleva egentligen att, från tidigare då att, i Texas. Och det måste man ju fatta. Och det gör ju uppenbarligen inte kommentatorerna själva. Alltså Joe Rogan, de sa det att nu är det här är de gamla reglerna. Men sen är det ändå som att de förvirrar väldigt mycket. Och Dana White går ut och säger vi måste ändra domarna. Och det här måste vara boxningsdomare och så vidare. Och så vidare. Absolut, men det finns faktiskt en viss logik till att det blev så här. Sen tycker jag att den ena domaren... ena poängdomar som inte kollade riktigt på matcherna och det finns massa bilder på honom när han står och pratar med supervisorn och sånt och det är liksom det,
men kan du beskriva lite vad det var som hände egentligen?
Men först är det viktigt att förstå vad är egentligen effektiv striking och alltså nedtagningar till exempel, vad är det? För att i de nya reglerna då är det så här, du måste ha en vilja att avsluta på backen, position, placering och sånt ska inte spela någon roll. Utan det är bara viljan att avsluta. Och det ska vara effektiv. Ordet effektiv är väldigt, det är nyckelordet egentligen här. Både när det gäller striking och när det gäller liksom, när du har tagit ner någon. Så att, och därför då kan man egentligen hoppa liksom till pudens kärna. Varför blev de här domsluten så här i lördags? Och då är det så här, en av anledningarna då, det är att reglerna förändras som jag har sagt. Men i de nya reglerna så är effective aggressiveness definierat som ett försök att avsluta matchen, inte som det var förut, att det räckte med att ta position eller att passera. Så var det definierat förut. Så att, och samma sak med fighting area control då, som det kallas. Där handlar det om att diktera tempo, plats och position. Nu ska man inte ens titta på det.
Är det så?
I de nya reglerna. Jo, du tittar på det som plan C. Om det inte gick att avgöra vem som hade mest effektivitet i striking eller grappling eller vem som var... det hade effektivast aggression då, eller aggressiveness, då tittar man på kontrollen.
Men det är väldigt långt ner
i priolistan. Det händer väldigt sällan då, i en väldigt, väldigt jämn match. Då kan man titta på det. Men i de här reglerna, då som vi hade nu, då ser det ju annorlunda ut. Så mellan, vi hoppar till det, Ilir och Derek Lewis då. Så Lewis vann ju helt fair and square i båda regelsystemen i rond 1. Det kan ingen säga någonting om, jag har tittat på det igen. Och det är så här, så det kan vi egentligen skippa. Rond 2 då, så var ju matchen ungefär lika stående som på backen, ungefär lika lång tid. För det är också någonting, tittar man inte så noga på längre nu i de nya reglerna, gamla reglerna, då ska du titta på tiden, hur lång tid också det var, och döma den först, den där är, om det är mest på backen och mest stående. Så att, var det effektiv striking, Mårten? Tycker du det? Var han effektiv i sin striking, eller är det så? För att, svara på det först.
Nu pratar ni om
Derek Lewis mot Ilir Latifi.
Jag tyckte ja.
Och då är det så här, statistiskt då, det här var en lite ledande fråga, men det tyckte jag också. Då är det så att man tenderar till att tycka att någon är mer effektiv desto tyngre den är. Mm. Anledningen är att då, för det ser ju verkligen ut, och det är ju verkligen så att även en halvmiss typ kan knocka någon. Mm. Men en mindre då fighter som gör en halvmiss, så kommer man väldigt sällan markera det som är effektivt, och det där finns det liksom statistik på. Så att hans halvmissar, för han missade, Ilir blockade väldigt mycket,
och ja,
knäa honom i magen och sådana saker, så var det ändå så här, var han så nära på att knocka Ilir då? Kanske för att han har sådana stora labbar liksom, så vem vet.
Men det är det visuella som påverkar hur domarna uppfattar då, eller?
Ja, alltså det är så. Det är subjektivt, extremt subjektivt på så sätt.
Intressant.
Så att egentligen, hade reglerna varit skrivna så som nu, så hade det sett annorlunda ut än vad det nu gjorde, eftersom att man tittade då på de gamla. Ilir hotade ju inte med någon sorts avslut på topp när han fick ner honom i andra ronden. Men han höll en position, vilket då enligt de gamla reglerna gjorde att han var dominant där. Han hade kontroll. Mm. Sen Derek hade ju då kontroll över honom genom att trycka upp honom mot buren och så här. Men tiden som Ilir var på backen var större. Därför ska Ilir vinna den ronden enligt de gamla reglerna.
Ah.
Så att,
och det var enligt de gamla reglerna, dömdes.
Ja. I rond 3 då, så var ju skillnaden då, det såg egentligen ut som rond 2. Skillnaden var ju att Lewis i slutet av ronden var extremt effektiv.
Just det.
Och såg ut att hota liksom Ilir på alla sätt och vis. Och då är det också bevisat att det ska vara tiden som avgör hur lång tid, men det är också bevisat statistiskt att domare tittar lite extra på slutet av ronderna. Så att därför kan man döma då till Derek. Men tittar man på det objektivt, så ska Ilir vinna den matchen enligt de gamla reglerna, men de dömde då fel där. Mm. Så att jag tänker att även de här domarna är lite perplexa och lite så här, aha, det är det gamla systemet,
det blir så jävla rörigt att du är
rörigt.
För du är i Texas och då har du inte de reglerna där. Ja. Och så.
Så varför att det är det gamla systemet i Texas, och är det i fler delstater?
Det är det flera delar. Ja, det är flera delar och flera ställen i världen och sånt. Så det gör det riktigt komplicerat. Så att jag skulle säga att enligt de nya reglerna då, så var Derek närmare ett avslut och styrde strikingen, men han styrde ju inte grapplingen. Men Ilir var inte tillräckligt effektiv i sin grappling. Så enligt de nya reglerna, så tycker jag nog Derek skulle vunnit den matchen.
Okay.
Men enligt de gamla, nej. Då ska Ilir vinna den matchen. Mm. Så att 29-28 borde det varit. I fighten John Jones, jag behöver inte gå in på alla ronder där, men då har vi lite ett annat scenario som faktiskt är lite enklare än den här Ilir-matchen. För enligt de gamla reglerna så vann Reyes första ronden, och det gjorde han även i de nya. Men John Jones vann den andra ronden enligt de gamla reglerna.
Mm.
Och det är för att John Jones styr hela den matchen. Han jagar honom hela tiden. Det ska inte spela någon roll, för det ska vara effektiv striking. Och Reyes kontrade ju. En del slag fick han in, det var ju dessutom fler slag då än John Jones. Men John Jones styrde ju hela matchen. Han egentligen varenda rond.
Och i de gamla reglerna så bedöms Octagon Control som likvärdig de andra bitarna.
Det blev så, det var det som var en av de stora kritikerna mot de gamla reglerna. Det var egentligen då också så att man ska titta på effektiv striking och grappling först. And Octagon Control. Och and är ju viktigt där.
Mm.
Så att, men det var så att fler och fler började titta på det.
Mm.
Så att det krävde ganska mycket från när Machida vann mot Shogun en gång i tiden på att backa, men ändå vara effektiv. Då pratade man just om den.
Jag kan fortfarande tänka så när jag tittar på en match att han styr ju platsen och tempot. Och
det är plan C, det ska man inte ens titta på i nya reglerna. Så att det är så här,
det är tur att jag inte är domare.
Men tur att inte jag också är domare. Men då är det så här, så att faktum är att han var mer effektiv under längre tid då, också enligt de gamla John Jones, och styrde mer, För det spelar ingen roll då liksom statistiken. Ja, men han träffade honom 21 gånger, John Jones träffade honom 17. Ja, men det spelar ingen roll. John Jones var längre tid effektiv och styrde matchen längre tid. Så runt 2, 4 och 5, helt fair and square. Det går nästan inte att diskutera, vann John Jones enligt de gamla reglerna. Så jag satt där och var helt säker. Det är självklart att John Jones, de här dömer ju gamla reglerna. Så jag var så här, jag hade redan liksom, jag visste redan att han skulle vinna det. Medan det bara blev totalt ramaskri. Och det är inte det att, ja, jag vet inte.
Jag tror också att alltså, nu är du väldigt väl insatt i det här, så du har koll på det.
Ja.
Men som en åskådare, när domarna säger det här är ett enhälligt domslut. Mm. John Jones har vunnit mot Dominic Reyes.
Ja.
Och så såg du matchen där Dominic Reyes hotade John Jones, tycker jag, i stort sett varje rond på något
absolut,
sätt. Det är för ingen betalning för det. Mm. Det är mer skulle typ varit split decision liksom. Det här var inte helt säkert, men det är klart att om man sen tar in en nivå till då, det blir bara röret nu. Nästa gala så kanske kolla på match som har de nya regelverket.
Mm. Det förvirrar ju för väldigt många, och sen så är det då väldigt få också som, för jag verkligen dammsög internet för att hitta liksom, är det fler som har sett, varför tar inte massa folk upp, tar inte de svenska MMA-sajterna, så kallade experter, upp det här och visar på att men det är så här det är liksom. Och för John Jones har kollat på den efteråt och säger nej, men fair and square, jag vann den här matchen. Ja. Jo, för han vet vad det är för regler. John Jones och hans team är ju grymma, det är Greg Jackson. De kan regelsystemet jävligt bra. Så att, ja, det är väldigt synd att det är på det sättet. Så att där har ni i alla fall en liten förklaring. Och då ska vi säga så här också, enligt de nya reglerna så gjorde jag det som ett litet experiment också. Då skulle faktiskt Reyes vunnit.
Mm-hmm.
48-47.
Du ser. Bra,
så,
Simon,
så där har vi det.
Vilken grej. Ja. Shit, vad jag lärde mig mycket av det här.
Tack. Hoppas att ni också som hörde av er lärde er.
Och har ni frågor om detta, hör av er till fighterpodden att fightermag.se.
Det kanske är bättre att höra av sig dit än att höra av sig till mig. Ni får jättegärna höra av till mig också.
Jag menar att man hör av sig till dig via den vägen.
Du vill inte att de ska slida in i dina DMs.
Det gör hörrni, ingenting.
Hörrni, vi tar och ringer telefonsamtal. Vi ska prata med Daniel Haglind som är elitansvarig i BJJ-landslaget.
Nice.
Kul.
Nej, Daniel.
Tjena Daniel, detta är Fighterpodden med Mårten, Simon.
Hej, Mårten.
Och Elin. Allt bra?
Det är fint, hur du själv?
Vi vet att du håller på att lägga barn snart, är det inte så?
Du har faktiskt två kräksjuka barn som vi försöker...
Vad är tuffast att hantera? Två kräksjuka barn eller ett landslag i BJJ?
Ja, den var ganska lätt att svara på, ska jag tala om.
Daniel, första frågan till dig, för du är ju nu elitansvarig i BJJ-landslaget.
Ja, det stämmer.
Och kommer ursprungligen från Halmstad. Jag har ju sett dig tävla massa gånger, framförallt på Swedish Open i Stenungsund. Jag brukar sitta där och kommentera matcher.
Ja, just det.
Du har ju en lång historia som fighter och brottare själv. Men det här var väl första gången som du åkte till Europeans utan att tävla själv?
Ja, precis. Det stämmer. Jag tror att det var sjätte eller sjunde gången som jag åkte till Lissabon nu. Och den här gången så kunde jag liksom bara fokusera på coachningen.
Hur är det? Och inte tävla själv och bara coacha?
Ja, vet du vad? När jag bestämde mig för att sluta liksom med min elitsatsning så hade jag det ganska tufft faktiskt. Och det är ju den där liksom karriärövergången från att vara alltså, ordförande, huvudtränare i en klubb och liksom man har 70-80 elever och man elitsatsar och man tränar 12 pass i veckan och sen liksom, men nu ska jag hitta det här med att träna för skojs skull. Mm. Den var rätt så tuff faktiskt. Och jag kan säga att när jag gjorde det så tog det nog kanske ett halvår innan jag ens gick upp på mattan igen. Liksom. Jag var tvungen att verkligen ha en clean break där. Mm. Men sen så kom det där smygande liksom. Och jag började instruera lite grann. Jag liksom kände liksom att suget kom tillbaka och sen så efter ett tag så var jag med och gjorde någon tävling. Sen här för ett par år sedan så kände jag liksom att nej, men nu får jag liksom plocka upp det här igen. Jag älskar ju verkligen att instruera, så att alltså, när BJJ har huggit tag igen, då är det svårt att släppa det.
Ja, men det är såklart. Men BJJ är ju sån teknisk sport. Och så jag satt och funderade på lite det, att inom fotboll och så här, då behöver man ju inte ha varit kanske elit själv som fotbollsspelare för att vara tränare eller coach. Men, men hur, dra lite paralleller till BJJ, behöver man nästan ha varit det för att vara riktigt bra coach?
Ja, men både ja och nej. Som landslaget uppbyggt nu så har ju liksom alla sina egna coacher och sina egna klubbar och tränare liksom på hemmaplan. Och liksom den tekniska utvecklingen sker ju egentligen där. Mitt uppdrag som landslagscoach blir ju kanske lite mer administrativt. Och sen för dem som vill så kan jag liksom stötta upp alla möjliga olika sätt. Men det är ju samma sak som man ser i arbetslivet. Liksom. Att bli en bra chef eller en bra ledare så är det ju inte absolut nödvändigt att man har det tekniska liksom bakom
Nej,
sig.
Precis.
Sen är det klart att det underlättar såklart. Alltså vi är ju, alltså, om man tittar på regelsystemet och tittar på hur matcherna utvecklas så är det ju, har man inte liksom själv hållit på och liksom är insatt så tror jag att det kan vara svårt att förstå det.
Kanske också få lättare att få, du jämför med arbetslivet där, alltså det är klart att det finns vissa yrken där det inte är jätteviktigt, men jag tänker just här, om du har erfarenhet av varit själv och tävlat så är det lättare för dig tror jag att få en relation med dina fighters, är det hur?
Ja, men så är det såklart, alltså även om, alltså, om man ska prata någon form av kanske hierarki eller sådär så är det ju klart att eftersom jag har hållit på så pass länge och liksom jag har svart bälte själv då, så kanske man får lättare få accept på vissa saker om man kommer med vissa tips och sådär. Men det är klart att det underlättar.
Mm. Vad skulle du säga är det viktigaste du gör för landslaget?
Det handlar nog om strukturen, eller det kanske beror på vem du frågar. Alltså frågar du de som är med i landslaget så tror jag nog att de skulle säga att det handlar om den ekonomiska biten, att de får stöd där. Alltså det är ju givet. Alltså för min del så kanske jag ser liksom att jag försöker förvalta och utveckla någonting liksom vad det gäller struktur, vad det gäller liksom på sikt, hur kan vi påverka med förbundet, vad kan vi göra för föreningar, alltså, och det är svårt för att det är ju en roll som jag alltså har vid sidan av mitt vanliga arbete som baseras mycket på vad efterfrågas av mig från landslaget och hur mycket energi och tid vill jag själv lägga. Hade det funnits ett driv från alla föreningar liksom, att samlas upp liksom, och göra någonting tillsammans i Sverige så då hade det ju såklart sett annorlunda ut vad det gör idag. Men kanske att vi kan komma dit någon gång. Mm.
Men hur länge har du haft den här rollen i landslaget?
Alltså, jag klev på den precis före SM.
Och skulle du säga, har du en kortsiktig plan och en långsiktig eller har du jobbat mycket kortsiktigt nu? Hur ser det här arbetet ut?
Det får man nog se som en kortsiktig och en långsiktig plan. För att när jag klär på där så var det ju ganska så brådis att ta ut ett landslag. Mm. Där hade jag ju lite, om man ska se det som, ja, men lite bekvämt blev det ju eftersom man var tvungen att vara med på SM då för att vara med i landslaget. Ja. Så blev ju urvalet ganska så begränsat redan där. Så det är väl ett medskick jag kan göra till alla. Jag försökte ändå skicka ut ett mejl till alla föreningar där att se till att komma på SM för att ha möjlighet att komma med i landslaget.
Kan man bara säga till våra lyssnare att det är ju så att det är ju av Sveriges så att säga, elit så är det för få som tävlar på SM om man ska vara lite krass.
Ja, så har det varit. Mm. Och sen är ju de som har tävlat på SM faktiskt riktigt, riktigt, riktigt bra. Men konkurrens är ju alltid bra såklart.
Just det.
Så den kortsiktiga planen blir såklart att få ett landslag på plats till EM, att hinna genomföra åtminstone en träff innan det som vi lyckades göra då på Bosön. Så det var liksom det kortsiktiga, liksom att få saker och ting på plats. Det långsiktiga tänker jag är att skapa liksom, men hur vill jag att ett landslag liksom ska se ut och välja? Hur ska det fungera och liksom, vad tittar vi på framåt? Och en trupp kan ju se kanske olika ut från år till år, men en struktur kan ju bestå. Så det är liksom det då man ska se som en kortsiktig och en långsiktig plan. Att jag försöker bygga någonting som vi kan ha nytta av även efter att jag hoppar av uppdraget. Och den kortsiktiga blir att få ett landslag på plats som kan prestera. Mm. Och det har de ju absolut gjort.
Men det är väldigt intressant det här, men du pratar lite om att ta ut ett landslag. Varför är det då på det sättet att det måste vara från SM? Du sa ju det.
Ett krav är att man tävlar på SM. Okay. Inte att man tar medalj och vinner på SM.
Nej, precis. Men varför måste man tävla på SM om inte alla gör det? Kan inte du ta ut så här, du ser på någon annan tävling eller något sånt? Jag antar att man ändå måste vara aktiv, det är ju naturligt. För det är inte som att, nu blir det att jag alltid tar fotboll här som exempel, men det är inte som att man måste vara i SM-final då eller vara, liksom vinna allsvenskan eller något så där för att
bli uttagen till landslaget, utan det kan vara vem som helst.
Ja, nej, men det är ju helt riktigt. Och jag förde en diskussion också med styrelsen kring det där. Liksom. Men det är trots allt så att man har bestämt här att för att vara med i landslaget så måste man tävla på SM. Och jag kan också förstå det, för att SM är ändå den tävlingen som förbundet står bakom. Okay. Där vi delar ut SM medaljer, ska kora svenska mästare. Det är ju ett sätt att försöka få de bästa att komma dit och tävla.
Ja. Det här kanske är svårt att svara på, du kanske till viss del har gjort det också, men vad tycker du att du själv har tillfört hittills mot tidigare landslagscoacher?
Oj, alltså det vet jag inte. Jag har ju försökt att prata med dem som har varit landslagscoacher innan, för att liksom, alltså, vad gjorde ni och vad fungerade inte, liksom, vad kan ni ge för mig för medskick? Jag tror att det är för tidigt att säga än. Jag har ju en bild av alltså hur de som är med i landslaget ska uppfatta mig och vad jag ska bidra med. Jag vill inte på något sätt alltså, dra några paralleller till de som har haft uppdraget sedan tidigare.
Får jag utmana lite grann? Jag tänker, när man tar en sån här roll, när du blir erbjuden den, så måste du först fundera lite grann på det. Och tänkt, ja men det vill jag göra. Då tänker man ofta, alltså jag tror att du har också ledarroll i privatlivet, eller hur?
Ja, det stämmer.
Ja, då tänker man ju så här, vad fan, det där vill jag göra. Och direkt måste du komma upp, då vill jag förverkliga det här. Någonting måste ha kommit upp som du känner som kanske inte fanns tidigare.
Jo, men det kan jag säga. Men det kanske inte har direkt med landslaget att göra. Utan, alltså, jag har alltid haft en filosofi liksom, i min egen träning. Att för att bli så bra som möjligt så måste man utmana sig hela tiden mot dem som är lika bra och bättre än en själv. Och vi har jättebra kvalitet i svensk BI. Alltså, om vi skulle kunna samla alla som presterade på topp. Mm. Och om vi skulle kunna träna tillsammans, om vi skulle liksom kunna ha ett utbyte, så hade vi kunnat alltså, höja nivån på svensk BI ganska mycket, tror jag. Och det är kul att se att den här starka teamrivaliteten som fanns förr inte lika stark idag.
Du, vill jag fråga dig om, för just nu när du säger där att ja, men nu, vi vill kunna träna tillsammans och du hintar lite om det nu, men det har ju verkligen funnits en kultur på vissa elitklubbar att man tränar inte med andra, punkt slut. För då åker du ut. Alltså, om jag uppfattar dig rätt så tycker du att det där kanske är mer skadligt än nyttigt för sporten?
Ja, men absolut. Och det har jag alltid tyckt. Och jag har varit jättetydlig med det. Och det är ju lätt att dra paralleller till andra kampsporter. Ta judon till exempel, som inte alls fungerar på samma sätt. Där är man absolut välkommen att träna på vilken klubb man vill. Mm. Och den rivaliteten, den har ju liksom sitt ursprung. Alltså sporten kommer från Brasilien där en helt annan kultur och det, alltså det går liksom inte att jämföra det. När man lyfter in det i den svenska kulturen och svenska samhället så tog man kanske med sig någonting som inte riktigt passar in. Men sen kan jag samtidigt förstå det, för om man är några stycken som presterar på topp, så är det klart att man inte liksom vill avslöja sina hemligheter liksom.
Men för
hur man tränar, vad man tränar på.
Ja, innan du började med BJJ, höll du på med annan kampsport då?
Ja, inte kampsport. Jag får med fotboll länge.
Ja, du ser. Men vi som har kampsport historiskt sett, jag vill säga att även historiskt sett liksom inom karate och klubbar så var det lite grann den här, du säger Brasilien, men det är också lite japanskt, ska jag säga, att man inte är...
Det är budo nästan.
Det är budo så här, vi har vår klubb och ni har en andra. Så att jag håller med om den här utvecklingen bygger ju på att du faktiskt samlas liksom och tränar och hittar det bästa, framförallt om man ska göra ett bra landslag.
Ja, visst. Alltså, som jag sa tidigare, jag hade ju den filosofin liksom, att när jag skulle tävla för de stora tävlingarna på slutet, så ringde jag ju upp och åkte ju över hela Sverige liksom, och tränade och liksom, ja men jag är duktig på det här, jag vill visa det, så du kan slå mig på små tävlingar i Sverige så jag tvingas bli bättre. Och sen liksom slå dig på de stora tävlingarna.
Rätt. Vi har ju Elina Moestam, men hon gjorde ett fantastiskt Europeans.
Ja, verkligen.
Utifrån dina, du var ju ändå där och du coachade henne och allting, berätta lite om hennes insats.
Ja, alltså jag coachar inte henne supermycket.
Nej, men du är ändå landslagscoachen liksom.
Ja, men precis. Alltså, men om man tänker den klassiska coachningen när man sitter på mattan och försöker instruktioner, det är ju väldigt svårt på en sån stor tävling.
Ja.
Och liksom, jag har ju försökt här att innan EM erbjuda liksom allt stöd och så till någon som har velat. Och alltså, eftersom jag också jobbar då som idrottspsykologisk rådgivare så tänker jag att det finns ganska mycket som jag kan bidra med.
Ja.
Men olika personer har liksom frågat efter olika mycket hjälp. Och någon så har det liksom handlat om ja, men hur hanterar man det här med sponsorer och någon liksom med upplägg innan tävling och sådär. Så det har varit väldigt olika vad de har efterfrågat från mig då. Men tillbaka till Elina som absolut gjorde ett superbra EM. Och jag skrev det här i artikeln också i Fighter Mag som eller i intervjun där.
Mm.
Alltså hon gjorde en teknisk riktigt, riktigt bra final.
Häftigt.
Ja, vad så kul att vara där och se det. Alltså det här, jag vet hur laddningen är när svenskar fightas där nere och man vinner guld.
Ja, visst.
Häftigt.
Visst. Alltså, ja, hela gänget som stod där på läktaren liksom skrek så att det ekade ju hela lokalen. Det är så jäkla häftigt när det händer.
Det är så häftigt att Sverige är så bra alltså, på grappling. Mm. Det är fantastiskt. Ja, cool. Det finns ju, jag brukar ofta ta upp det och säga att det, för så är det inom thai-boxning också. Men inom BJJ och thai-boxning, det är liksom, men vad skulle du säga, för jag frågar alla thai-boxare, vad är det som gör att Sverige ändå kan hävda sig på den nivån, på den här högsta nivån? Lilla Sverige.
Ja, visst. Och sen har vi ju lilla Norge där på.
Ja,
lilla Island där med.
Han kom trea med hoppstock, gjorde han inte det? Eller var...
Ja, men Langhåker vann ju.
Ja, han vann, ja, just det.
Ja, det är jättesvårt att säga, men jag tror att vi har en... alltså, idrottssverige bygger på många ideellt arbeten som lägger väldigt mycket tid på sina föreningar och sådär. Vi är duktiga och vi tränar nog rätt så smart, tror jag. Alltså, det är inte bara mängdträning som gäller, utan varje träning måste räknas. Vi måste kombinera det med skola och med jobb och allt möjligt. Så det tror jag liksom är en del i den framgångssagan.
Häftigt.
Mm. Sista frågan innan vi knyter med dig, Daniel. Mm. Alltså, det kanske är ett långt svar det här, men hur blir man uttagen till landslaget? Hur fungerar det?
Alltså, för det första, liksom, är man duktig och presterar på tävlingar så alltså, BI i sig är inte så himla stort. Alltså, de flesta har koll på det. Och jag försöker ju hålla mig ajour liksom med alla tävlingar som går i Sverige och kolla vilka som placerar sig, vilka som har gjort bra matcher och sådär. Men sen måste man komma och ställa upp på SM.
Mm.
Och som sagt, det är absolut inget krav att vinna SM, men ändå att vara med där. Alla kan ha en dålig dag eller en fantastisk dag. Alltså det är inte säkert att man blir uttagen bara för att man vinner SM heller. Utan vad jag vill se en historik av engagemang och utveckling, men också att man är en god alltså representant för sporten. Alltså man ska vara en schysst person som representerar sporten, landslaget, förbundet, representerar mig. Annars så tycker inte jag att man ska representera ett svenskt landslag.
Mm.
Men nu har jag valt att ta ut ett landslag och en utvecklingstrupp. Och där är ju tanken liksom att landslaget, där förväntar jag mig att man redan har kommit långt i sin utveckling. En utvecklingstrupp ska ju vara en möjlighet att faktiskt utvecklas och komma dit. Inte hur lång tid som helst, liksom, men ändå inom en snar framtid kunna ta steget upp i landslaget. Då. Så att prestera på tävlingar, att visa engagemang och vara en god förebild. Det är väl de grundläggande kraven som jag ställer.
Det var en bra summering, Daniel. Det kan ju våra lyssnare som då tränar och tränar BJJ som vill i landslaget ta med sig framtiden.
Absolut, och då vill jag gärna lägga till en sak. Jag försöker verkligen, jag har inte fått det att gå helt i låsen, men jag ska försöka få till ett läge här i början på april där jag vill liksom bjuda in de som är, som jag precis beskrev nu.
Mm.
Och komma på ett läger och förbereda oss inför VM, men också liksom att ha en helg där vi har jäkligt bra sparring och kunna bjuda på lite annat också. Jag kommer att skicka ut ett mejl till alla klubbar och lägga upp på hemsidan och sådär. Så, och då är tanken liksom att det inte ska kosta mer än de egna utgifterna för resan och boende. Så. Det är väl det som kommer. Och hör gärna av er till mig om ni har några frågor.
Jättefint. Ja, Daniel, tack för din tid och lycka till nu med BJJ-året 2020.
Tack så jättemycket och lycka till ni också.
Daniel Haglind, han är då elitansvarig alltså i BJJ-landslaget. Spännande år vi har framför oss.
Verkligen.
Men jag fick känslan att du hintade det, men han var någon sorts ledare utanför och sen sa han någonting om psykolog också. Eller någon,
ja, jag har inte järnklart på vad han gör, men han arbetar nog med det, precis som han
mental
sa.
Mental träning och sånt, ja, där. Precis. Intressant alltså.
Att det jag tyckte det var väldigt kul att höra vad han har liksom för både vad som har varit det kortsiktiga och den långsiktiga planen, för det, jag tror att det behövs för en idrott och ett landslag, särskilt vi som inte har jättemycket resurser i kampsporten, att man har någon som faktiskt har en strategisk plan framåt. Ja,
kul. Väldigt kul, och det är lite så här grundläggande också i mental träning, att man har både långsiktiga och kortsiktiga och visioner och sådär. Men om man verkligen vill grotta ner på det, då tycker jag man ska grotta ner i det här avsnittet med P.O. Lindvall. När var det, Mårten?
Avsnitt nummer 47.
Wow. Lyssna på det tycker jag. Det var riktigt bra.
Har ni sett den där luntan jag har med alla våra avsnitt?
Väldigt mäktigt.
Den är jättefin. Varför har jag inte sett den förut?
Ja, cool.
Han gav ju en shoutout, Daniel, till Elina Moestam.
Ja.
Och sa att hon gjorde en sån fantastiskt fin final. Hon tog guld i brunbälte. Sen har hon blivit svartbälte. Och vi har ju träffat Elina. Mm. Och vi kommer släppa ett avsnitt med henne nästa vecka. Mm. Men jag tänkte att vi ska bara ta ett litet kort klipp från den som en liten teaser. Så här berättade hon själv hur det var att tävla på Europeans.
Första som hände var att hon liksom hoppade över mig och drog ett armlås och jag fattade ingenting och jag tog mig ur och, ja, och så vände jag mig mot hennes fot och då plötsligt satt hon på min rygg och hon höll på att strypa mig från ryggen och jag bara...
Vad är det här?
Ja, men exakt så. Jag minns att jag tänkte så också, att det här var inte alls vad jag hade tänkt.
Hon kom in med en tydlig gameplan där.
Ja, och jag hade min dräkt gick inte igenom i kontrollen och jag hade någon patch som var för nära mitt slag liksom, så att då skulle jag gå och de hade ingen sax och jag var tvungen att få bort den och så fick jag gå och hitta en skalpell som sjukvården hade och då skulle de hjälpa mig ta bort den. Råkade de skära sönder min dräkt när de tog bort en av de här lapparna, så att jag var tvungen att springa iväg och hämta en ny dräkt och allt det här var liksom, ja, men två matcher innan min match. Jag var väl kanske inte lika pigg på bollen som hon var. Men det löste sig i alla fall.
Elina Moestam alltså, som tog guld i Europeans. Vill du höra hela intervjun så kommer den nästa vecka i specialavsnitt. Och hon har ju en lång spännande historia, eller hur?
Verkligen.
Ska vi tisa kan jag berätta att hon berättar hur det är att till exempel träna och ha en pojkvän som tränar samtidigt, hur det livet är. Och hur hon hamnar i den här sporten och vad hon också har för framtidsplaner i ett annat yrkesliv.
Varför hon inte målar om till exempel hemma också.
Mycket mer. Så det tisar vi och därmed tänkte vi ska ta och knyta ihop den här podden för idag.
Ja.
Elin Blad, Simon Kölle, Mårten Söderström säger då väl mött om en vecka. Hör av dig på fighterpodden@fightermag.se och missa nu inte vårt specialavsnitt med Elina Moestam. Och därmed säger vi
oss!
Fighterpodden produceras av Suba Media för Radio Play.